den 28 augusti 1997 chansen för Stockholm att få arrangera OS i friidrott år 2004 har inte minskat trots bombattentaten i både Stockholm och Göteborg.
Sprängdåden mot de tilltänkta OS-arenorna i Stockholm och Göteborg och bränderna vid sportanläggningar kan snarare öka Stockholms OS-chanser än minska dem. Där säger ordföranden i den internationella olympiska kommittén, Juan Antonio Samaranch. Igår kväll uppvaktades han i Lausanne i Schweiz av en svensk idrottsdelegation med kronprinsessan Victoria i spetsen. Hon överlämnade en staty i present till den internationella olympiska kommittén. Och Samaranch uttalade sig mot våld och terrorism.
We condemn the bombings that have been penetrated in sports facilities in Sweden in recent months.
OS-generalen Antonio Samaranch fördömde igår kväll i Lausanne bombningarna mot svenska sportanläggningar. Men samtidigt sa Samaranch att bombdåden paradoxalt nog kanske kan öka Stockholms chanser att vinna sommar-OS 2004.
Maybe they will affect in a positive way, maybe. Because the members of the International Olympic Committee, I think if you ask them, they will answer what I am saying in this moment. That after what happened, we are strongly beside the organizing committee, the bidding committee of Stockholm 2004.
Bombattackerna gör att alla sluter upp kring Stockholms olympiska kommitté, menar OS-generalen. Samaranch påpekade också att han har största förtroende för svenska polisen och deras möjligheter att finna de skyldiga till bombningarna.
I think the Swedish police is excellent and you have to let them to work quietly. And I am sure they will find a solution in a very short time.
Samaranch kommenterade bombdåden vid en något märklig ceremoni vid Internationella olympiska kommitténs högkvarter i Lausanne. Svensk idrottsrörelse överlämnade nämligen med hjälp av kronprinsessan Victoria en present till OS-generalen. Carl Fredrik Reuterswärds skulptur av revolvern som slagit knut på sig själv. Originalet står framför FN-högkvarteret i New York. Det var dessutom prinsessan Victorias första officiella representation utomlands. Vid ceremonin fanns också FNs forna generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar samt svenska OS-generalen Olof Stenhammar. Men Sverige skänker gåvan bara en vecka före omröstningen om vilket land som ska få sommar-OS 2004. Räknar man med att presenten ger pluspoäng inför slutstriden, Olof Stenhammar.
Nu är du själv överlämnat. Det här är bestämt för 6 månader tillbaka. Det här var väldigt pusslande med olika datum för att få ihop en sån fin grupp av människor som Pérez de Cuellar, Samaranch, kronprinsessan naturligtvis också. Så att det här datumet hade beställts långt tidigare. Och det här är en symbol för fred och icke-våld. Den går över allting annat. Och oavsett om vi är i en ansökande situation eller inte. Jag tror inte att det påverkar alls. Jag tror inte att det här är en gest från svensk idrottsrörelse i första hand och från Sverige och från Carl Fredrik Reuterswärd. Så var det en som tog initiativet och ville göra det här. Jag har bara hjälpt till.
Den svenske OS-basen Olof Stenhammar som intervjuades av Svenska Dagbladets utsända i Lausanne, Gunilla von Hall.
Den 28 augusti 1997. Det är oroligt värre i den serbiska delen av Bosnien.
Så fortsätter vi i Bosnien där trupper ur den internationella SFOR-styrkan har placerats ut i flera städer i den nordöstra Bosnien-serbiska delen av landet. Vid minst ett tillfälle mötte SFOR-soldater motstånd från lokalbefolkningen, det rapporterar vår utsände.
I den tidiga morgonen, redan före gryningen, inledde den NATO-ledda internationella fredsstyrkan här i Bosnien sin operation. Flera hundra soldater placerades ut på speciellt känsligheter i den bosnienserbiska delen av landet. Syftet är att förhindra våldsamheter när den bosnienserbiska presidenten Biljana Plavsic fortsätter att ta över polisstationer och andra viktiga institutioner som hittills har kontrollerats av hennes rival Radovan Karadzic. För en stund såg situationen ut att bli allvarlig i Bretsko, staden som ligger vid den smala korridor i norr som förbinder den östra, Karadzic-trogna delen av området med Biljana Plavsic västra halva av Republika Serbska. När soldater från USA skulle besätta ställningar runt polisstationen i stan samlades en hotfull skara människor där som bland annat med stenkastning tvingade soldaterna att dra sig tillbaka. Nu vid lunchtid rapporteras att människor fortsätter att protestera i Bretsko och de amerikanska soldaterna finns kvar. Också från grannstaden Bjelgina kommer rapporter om oroligheter. Enligt vissa ännu obekräftade uppgifter ska två polisstationer nu ha tagits över av Plavsic-anhängare, dock utan några ytterligare våldsamheter. Hittills har maktkampen mellan den bosnienserbiska presidenten Biljana Plavsic och hennes företrädare, den för krigsförbrytelser anklagade Radovan Karadzic, inte resulterat i annat än hårda ord. Att konfrontationen inte tagit några våldsamma uttryck beror främst på att Biljana Plavsic fram till nu har koncentrerat sig på Republika Serbskas västra delar, områden där hennes auktoritet inte ifrågasätts i någon större utsträckning. När hon nu fortsätter österut och närmar sig Karadzics hemmabas ökar motståndet mot henne och situationen kan snabbt spetsas till. Karadzic och männen kring honom, kanske framförallt den 3000 man starka specialpolisstyrka som skyddar honom, känner sig allt mer inträngda i Pale uppe i bergen öster om Sarajevo. Undan för undan har Karadzic tvingats se sin maktbas krympa och nu står han inför att förlora det sista möjliga stöd han har kvar. Den jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevic står under starkt internationellt tryck att ta ställning för Biljana Plavsic och hans planerade resa till Banja Luka, Plavsic säte, är inte några goda nyheter för Radovan Karadzic. Lars Kobbe, Sarajevo.
Ja, Jan-Olof Pettersson, Ekots utrikespolitiska kommentator. Vad betyder nattens händelser i Bosnien?
Ja, det innebär till en del att motståndet från de hårdföra nationalisterna är inte brutet, långt därifrån. De är en kraft att räkna med fortfarande. Och de använder ju nu i Bretsko och de andra städerna ett vapen som kan vara ganska så effektivt. De uppmanade civilpersoner, gamla kvinnor och barn att demonstrera med och kasta sten och tillhyggen. Och mot sådana folkhopar är ju SFOR-soldaternas vapen och överlägsna eldkraft helt värdelöst. De kan ju inte gärna börja skjuta här. Annars så har ju SFOR en klart militär överlägsenhet. Det här visar ju också vilket vågspel som SFOR och den civila ledningen i Bosnien, den utländska civila ledningen nu är inne på. Det vill nog till att den här konflikten inom Bosniens serbiska lägret snabbt löses. För man kan ju till att börja med fråga sig hur det går att hålla kommunalval som man ska göra i september. Och om den här striden bland Bosniens serberna fortsätter och kanske förvärras.
Vilka fördelar har då Biljana Plavsic i den här maktkampen?
Ja, hon har stöd av vad man kanske kan kalla för realisterna bland bosnienserberna, i synnerhet då i Banja Luka-området. De som har sett att Bosnien-Serbien har förlorat det här kriget för tidigare och som är rädda för att helt enkelt bli krossade om nya strider skulle bryta ut. Och hon har alltså hela det internationella samfundets stöd, även om ingen underskattar att hon också är en hårdför nationalist i själ och hjärta. Men det är hon som med hjälp av SFOR så har hon ju lyckats ta kontrollen över de här viktiga polisstyrkorna i stad efter stad och fortsätter med det nu, och trots att motståndet nu verkar öka också.
Ja, hennes motståndare, hur läget för dem?
Ja, de är ju hårt trängda som Lars Kobbes rapporterade i sin rapport, men de kan ha en del propagandistiska fördelar till exempel. De kan peka på att Plavsic är beroende av utlandet och det kan väcka gehör hos många serber som är nationalister och som ständigt anser att de är förföljda av omvärlden.
Tack så mycket, Jan-Olof Pettersson.
Den 28 augusti 1997, Frankrike.
Frankrike ska inte längre blandas i sina före detta koloniers angelägenheter. Det förklarade den franske presidenten Jacques Chirac i ett tal till nationen.
À ces principes s'ajoutent deux règles de comportement auxquelles la France doit se tenir strictement, au risque d'être parfois mal comprise dans un premier temps. Première règle, s'interdire toute ingérence de quelque nature qu'elle soit, politique, militaire ou autre. La France ne l'accepterait pas chez elle, elle n'a pas à le pratiquer chez les autres.
Frankrike har misslyckats ganska rejält de gånger landet försökt spela en stormaktsroll i Afrika. Senaste fiaskot var i Zaire, dagens Kongo Kinshasa, där fransmännen pinsamt länge stödde den korrupta Mobutu-regeringen.
La première chose, je tiens à remercier les Américains et le reste du monde à l'exception des pays francophones et la France. Nous ne voulons plus de Français au Zaire. C'est un pays qui ont mettait le Mobutu pendant longtemps ici. Nous ne voulons plus de Français. Nous ne voulons plus de Français. Nous ne voulons plus de Français au Zaire.
17 av Afrikas länder är franskspråkiga. Frankrike var en av de hungrigaste imperialiststaterna för 100 år sedan. Och de tävlade framgångsrikt mot Storbritannien och Tyskland om att stycka upp Afrika. Men idag har Frankrike inte längre råd att vara en världsmakt. Militärerna ska tas hem. Och Frankrike får söka andra sätt att umgås med sina gamla kolonier.
Deuxième règle, encourager nos partenaires africains selon les modalités et le rythme de leur choix, à renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance, élément essentiel de la confiance, confiance intérieure des opinions ou extérieure des investisseurs, confiance essentielle pour le développement.
28 augusti 1997, i Sverige så ökar skatten på bensin och tobak, men då ökar också endagstrafiken över till Danmark.
Sen skatten på bensin och tobak höjdes av färjerederierna i Helsingborg noterat en 25% ökning av endagsturerna med bil. I klartext betyder det att fler och fler tar bilen, åker utomlands och handlar.
Det råder priskrig mellan rederierna i Helsingborg. Det är lite olika priser beroende på vilken veckodag man åker. Billigast är det vid veckosluten då man kan få en bilfemma, det vill säga biljett för personbil med upp till 5 personer i tur och retur för 149 kronor om man reser fram och tillbaka över dagen. Det var många som reste redan innan, men efter skattehöjningarna på bensin och tobak har det här resandet tagit ny fart. Både Scandlines och HH Ferries noterar en 25% ökning i sommar. Cigarettskatten höjdes ju i Sverige. Nu är ett paket cigaretter 10 kronor billigare i Danmark. Tar man in hela ransonen på 300 stycken så tjänar man 150 kronor. Färjebiljetten är alltså betald redan här om man är rökare. Den svenska bensinskatten åkte också upp i sommar. I Danmark är bensinen nu 50 öre till 1 krona billigare per liter. Priset på öl ligger på ungefär en tredjedel av det svenska. Vinet är också väsentligt billigare. De snabbgående katamaranerna har öppnat nya möjligheter till inköpsresor i Tyskland. 495 kronor kostade att ta sig från Trelleborg till Rostock över dagen. Resan tar 2 timmar och 45 minuter en väg. Utanför Rostock har ett par gigantiska affärscentra byggts upp. Här syns inte ett spår av DDR. Vad handlar man här då? Jo, alkohol förstås. Här är priserna ännu lägre än i Danmark. En flaska vin kan man få för 8 kronor. En burk mellanöl 50 centiliter för 2,50. Matolja är också billigare. Liksom kemisk-tekniska artiklar som tvättmedel och hårschampo. Tobaken är hela 25 kronor billigare per paket. Inte undra på att folk bunkrar när de är här. Somliga gör stora förtjänster.
Ja, då har vi alltså då smugglat eller tagit in för mycket. Men då har vi gjort. Ja, för 800 mark köpte vi mot systempriser och tobakspriser i Sverige. Så tjänar ungefär 3000 kronor.
Till Rostock kommer också bussar, några enbart med folk som vill handla. Tullen har länge haft problem med dem. Nästan alla har tagit med för mycket. Det är egentligen bussens totalvikt som är begränsande. Och somliga chaufförer är stenhårda om folk tar med sig mer än 30 kilo.
Den 31 augusti 1997, England.
Ja, den engelska prinsessan Diana är död. Hon avled tidigt i morse på ett sjukhus i Paris av inre blödningar efter en bilolycka i centrala Paris under natten. Mångmiljonären Dodi Al-Fayed, utpekad som Dianas nya kärlek, dog också i kraschen, liksom bilens förare. Olyckan inträffade när bilen i hög fart jagades av fotografer på motorcykel. Prinsessan Diana blev 36 år och hennes död har chockat det brittiska folket.
De mörka skyarna från i morse har skingrats och det har blivit en solig och varm sensommardag här i London. Tusentals människor har samlats här utanför Buckingham Palace, det kungliga slottet. I en jämn ström går människor fram till de höga, stängda och ogästvänliga järngrindarna och lägger ner blommor i en allt större hög. Men den kungliga familjen är ju inte här, utan på sommarresidenset Balmoral. Inte ens en flagga på halvstång vajar här från slottet och visar på sorgen. Men prinsessan Diana bodde inte här i det här slottet, utan utvisades härifrån i och med skilsmässan från kronprins Charles och bor i ett annat slott lite längre bort härifrån, här i London. Det är en tryckt och lågmält dämpad stämning här bland de här människorna. Man hör ett svagt mummel från det som sitter på trappan till det stora Victoria-monumentet. Det stora Victoria-monumentet här på den öppna platsen framför slottsgrindarna. Och många gråter öppet och har svårt att svara på frågor när jag vill prata med dem. Och det är inte bara genuina britter som har kommit hit för att visa sin respekt och sin sorg för den i natt avlidne prinsessan Diana. Senare ikväll kommer prins Charles med prinsessan Dianas kvarlevor till London från Paris, där han har varit och hämtat dem. Och en begravning och andra arrangemang i samband med den svåra olyckan i Paris vet vi just nu inte väldigt mycket. Det här är Marcus Olander utanför Buckingham Palace i London.
Den 31 augusti 1997. Bensinförbrukningen på bilar.
Det ska handla om trafik nu i dagens Eko 45. I Japan där säljs nu mellanklassbilar med extremt snåla bensinmotorer, där japanska bilföretag med ny teknik fått ner förbrukningen till en halv liter per mil. I Toyotas fall heter motorn D4, men den kan inte säljas i Sverige än. Motorn klarar inte svensk bensin som är smutsigare än japansk. Det berättar Bengt Ahlström som är PR-chef på Toyota Autoimport i Stockholm.
Det stämmer. De har en betydligt bättre bensin i Japan än vad vi har i Europa.
Vad tycker ni då på Toyota om att bensinen är så pass smutsig i Europa?
Ja, vi skulle ju inte ha någonting emot att den var renare. Samtidigt så tror jag att vi skulle kunna introducera den här motorn lite längre fram även med den bensin som finns. Men det återstår för teknikerna att läsa.
Ja, miljövänlig motorteknik bromsas av europeiska bensinkvaliteter. Toyota tvingas nu ta fram en ny katalysator innan man kan sälja sin direktinsprutade D4-motor i Europa. Sådana här bilar säljer Toyota redan i Japan och förbrukningen ligger under en halv liter per mil. Ännu snålare blir den hybridbil Toyota presenterar i oktober. Bilen är stor som en Volkswagen Golf och har två drivkällor, en D4-motor och ett nickelhybridbatteri som laddas av motorn. Och en dator väljer löpande om batteri eller motor ska driva bilen.
Och då räknar man med att man har en förbrukning under 0,3 vid startkörning.
Att smutsig bensin är ett stort problem för motorutvecklarna bekräftas av bilprovningens motortestcenter i Jordbro söder om Stockholm. Testcentret har själva börjat importera och använda den renare bensin som finska Neste tillverkar och som Ekot tidigare berättat om. Lennart Erlansson är marknadschef på motortestcentret.
För att man ska nå så långt som möjligt så måste man ställa högre krav på bränsle. Och jag tror att den här problematiken eller frågeställningen måste uppmärksammas på ett helt nytt sätt från bensinbolagen.
Den 31 augusti 1997. Återigen har man mördat friskt i Algeriet.
Grundaren av den islamiska räddningsfronten FIS i Algeriet uppmanar FN att starta en seriös dialog för att få slut på våldet i landet. FIS ledare säger att han är beredd att uppmana till ett stopp av blodbadet, men han skyller våldsamheterna på rivaliserande GIA, den väpnade islamiska gruppen. I fredags dödades minst 300 människor i en stad söder om huvudstaden Alger. Det blodigaste dådet under de 5 år som upproret pågått.
den 31 augusti 1997. Sverige.
Ännu en opinionsmätning visar att Moderaterna just nu är Sveriges största parti. Sifos senaste mätning ger Moderaterna 34,1% medan Socialdemokraterna stannar på 32,7. En nyhet som togs emot med öppna armar på Moderatstämmans sista dag.
Carl Bildts avslutningstal på Moderatstämman idag blev ett i långa stycken djupt moraliskt och etiskt tal, och han tog sin utgångspunkt i de tvångssteriliseringar som skett i Sverige under lång tid.
Var fanns de moraliska larmklockorna i folkhemmet? Var fanns de oberoende vetenskapsmän? Var fanns det kritiskt undersökande? Var fanns moralens röst? Var fanns den svenska kyrkan? Tydligen fanns ingen. Tydligen fanns knappt någonting alls.
Naturligtvis talade också Bildt om partiets framgångar. Men samtidigt varnade han ombuden för att låta sig berusas av de höga opinionssiffrorna som präglat hela moderatstämman.
För mig så känns det som att det är den goda stämningen. Det är att vi känner att vi har rätt politik för framtiden och att det är en positiv stämning ute i landet också bland väljare.
Finns det ingen risk att ni drabbas av högmod?
Jo, den risken finns ju alltid, därför att det är väldigt viktigt att man inser att opinionssiffror är opinionssiffror och att man kämpar vidare ändå.
Trots en del mindre bakslag blev Moderaternas partistämma här i Umeå en stor framgång för partiledningen som fick igenom sin linje i de stora viktiga frågorna. En orsak är naturligtvis den senaste tidens opinionsmätningar som har fått ombuden här inne att känna sig som ett vinnande lag. Och i ett vinnande lag, där ifrågasätter man inte lagledningen. Carl Bildt själv har hållit sig ganska mycket i bakgrunden under partistämman. Han har inte velat styra debatten, som han själv uttrycker saken. Och möjligen är det förklaringen till att han inte kände till idag ett av de bakslag partistyrelsen faktiskt har råkat ut för.
Hur ser du på stämmans beslut att Moderaterna ska verka för en minskning av medlemsavgiften till EU?
Nej, medlemsavgiften var det inte, var utgifterna.
Ja, är också medlemsavgiften?
Ja, medlemsavgiften är fastlagd, det är utgifterna.
Självsäkerheten bland Moderaterna är stor just nu.
Första september 1997. Allt krångligare i Sverige.
Allt fler svenskar JO-anmäler myndigheter för att de är svåra att nå via telefon. När myndigheter ska spara så är det nämligen ofta den administrativa personalen som minskas. Till exempel så ersätts telefonister med moderna telefonväxlar med röstbrevlådor, knappvalstjänster och automatiserade telefonkörer.
Välkommen till polisens växel. För närvarande är det många som ringer till oss. Vi tar emot ditt samtal så snart vi kan.
Välkommen till Försäkringskassan. Ditt samtal är placerat i kö.
Välkommen till Skatteförvaltningens servicetelefon. Tryck koden för ditt direktval.
På de flesta myndigheter finns idag datoriserade växlar som ska hjälpa oss medborgare till rätta. Datoriserade meddelanden försäkrar om köplats, såvida man inte väljer att helt genomföra sitt ärende med hjälp av en knapptelefon. Trots nymodigheterna tycker fler och fler att myndigheterna blivit svårare att nå. Under 1996 JO-anmäldes 11 myndigheter på grund av att de var svåra att komma fram till. 10 år tidigare fanns det inte en enda sådan anmälan. Leif Karlsson är informationsansvarig på pensionärsorganisationen PRO, och han menar att den nya tekniken kan innebära problem, särskilt för äldre människor.
Vi har ju märkt inom PRO under de senaste 5 åren att vi får allt fler samtal från människor som har svårt att hitta rätt. Risken är ju att människor, medborgarna, inte får sina rättigheter tillgodosedda.
Det är nu inte bara de äldre som tycker att det kan vara knepigt med den nya tekniken. Även telefonisterna själva tycker att de nya telefonväxlarna inneburit stora förändringar. Maud Ekman har varit telefonist på Försäkringskassan i Stockholm sedan 1959.
Det har förändrats mycket. Tekniken har ju gått framåt och det har blivit snabbare tempo. Överhuvudtaget så är det ett helt annat yrke än vad det var från början.
Hur är folk nu mot hur de var förut när de kommer fram?
De är tåliga idag. De vet att det är långa köer och det är neddragningar och nedskärningar här och där på personal. Det är klart det är många som blir arga också när de får stå i kö. Och särskilt de som blir bortkopplade. För det blir man efter en viss tid. Och då får man börja om från början. Och det kan vara väldigt frustrerande.
Maud Ekman, telefonist på Försäkringskassan i Stockholm. Reporter Geronimo Åkerlund.
Den 1 september 1997. Ryssland och Moskva.
Så till Moskva där i senare i veckan börjar ett våldsamt festande. Moskva fyller nämligen 850 år och det här ska firas genom att den nya Moskva visas fram.
In i det sista arbetar snickare, målare, svetsare, betongarbetare och alla andra med att få stil på Moskva och få färdigt alla byggnader som är tänkt. Och hårdast arbetar man vid Frälsarkatedralen, det som en gång var Moskvas mäktigaste kyrka men som revs i början på 30-talet. Sen blev det en utomhusbassäng på platsen. För Moskvas och Rysslands nya härskare så har det här kommit som ett lämpligt tillfälle att visa upp det nya Moskva när det lämnat 70 år av kommunism bakom sig. Det nya Moskva med sina skinande bankpalats, lyxaffärer och kasinon. Men det nya innebär ofta att anknyta till det gamla som det var före revolutionen, som exempelvis just med Frälsarkatedralen. 850-årsfirandet blir som en vattenfestival i kolossalformat, bara med mindre tingeltangel. Höjdpunkten blir själva inledningen, en kombinerad musikshow och teaterföreställning på Röda torget. Det blir ren Hollywoodstil och för det talar inte minst att den skapats av filmregissören Andrei Kanchalovsky som länge verkade just i Hollywood. Men man behöver inte skrapa så mycket på ytan till det nya Moskva för att hitta det gamla, fattiga och eländiga Moskva.
Какой там праздник? Для нас нет праздников. Извини, пожалуйста.
Vad då för festande under den här pensionären? För oss finns det inga som heter fest. Pensionerna ligger fast och priserna bara stiger och stiger. Vi har inget att glädja oss åt, säger han. Och så tillägger han, inget 850-årsfirande kan ändra på det. Sten Sjöström, Moskva.
Den 1 september 1997, Sverige.
Och nu ska det handla om svenska hushållens ekonomi. För familjer med barn är 90-talets stora förlorare. Det visar en rapport från LO om utvecklingen av inkomstskillnaderna. Undersökningen visar att skillnaderna sedan slutet av 80-talet ökat mest mellan barnfamiljer och hushåll utan barn. Bertil Jonsson, ordförande LO.
Ja, slutsatserna är ju självklart att det är barnfamiljerna som är de som är hårdast drabbat utav den politik som har förts under hela 90-talet. Och det här tycker jag understryker det krav som vi har från LOs sida att barnbidragen är det som man först måste höja nu när vi får överskott i budgeten.
Men det visar alltså att egentligen mer skillnaderna mellan olika typer av familjer har ökat mer än klasskillnaderna.
Ja, visst har det gjort det. Det gör det.
Barnfamiljernas inkomster har minskat oavsett klass, visar alltså LO-rapporten. I barnfamiljer med två vuxna har inkomsterna minskat mest bland lägre och mellantjänstemän med 11%. I mitten ligger arbetarfamiljerna och minst har inkomsterna minskat för de högre tjänstemannafamiljerna med ungefär 6%. För gifta eller samboende utan barn har inkomsterna minskat betydligt mindre, med mellan 4 och knappt 1%. Bakom barnfamiljernas försämrade ekonomi ligger i första hand arbetslösheten och därefter sänkningar av bland annat bostadsbidrag, bidragsförskott och barnbidragen som LO nu vill höja från dagens 640 kronor i månaden till minst 800 kronor. Att istället sänka skatterna är otänkbart, säger Bertil Jonsson.
Det har inte någon omfördelningseffekt och det är den vi måste se till nu. Därför säger LO att barnbidragen är viktigast att höja först. Sen får man väl se om det blir några pengar över, men vi måste också se till att värna om omsorgen, om vården, om skolan. Och det behövs mer överföringar faktiskt ifrån staten till kommunerna för att klara vården och skolan och omsorgen. Och att man höjer barnbidragen är en viktig sak. Blir det pengar över sen, då får man väl se då, tycker vi, om det finns utrymme för att sänka skatterna.
Och reporter här var Pia Lille. Så ytterligare bevis på att Sverige är på väg mot bättre tider. Enligt statistik så förbättras både industrikonjunkturen och nybilsförsäljningen rejält i år. Och även privatimporten av bilar ökar kraftigt. Det här är enligt Bilindustriföreningens statistik. Här är Tommy Fredriksson.
Det verkar inte som om bilköparna har hörsammat Vägverkets utfärdande och regeringsstödda bannbulla över de bensinslukande svenska bilmodellerna. För bästsäljare även den gångna månaden är Volvos gamla 800-serie, eller SV70 som modellen heter nu. Inte heller tvåan på försäljningslistan, Volvo 900 eller SV90, platsar hos Vägverket, men faller uppenbarligen konsumenterna på läppen. Den enda godkända bilen, Volvo SV40, ligger på fjärde plats. Saab, som inte heller passerar nålsögat för bensinförbrukningen, har tappat i försäljning den senaste månaden på sin nya mindre 900-modell, medan den gamla 9000-modellen ökar strax innan avlösaren 9-5 kommer ut på marknaden. Hur ser då siffrorna ut? Ja, i augusti ökade nybilsförsäljningen med 43% jämfört med augusti 96. Och räknat på 8 månaders försäljning, alltså från januari till augusti, så är ökningen 31%. Det här gör att bilindustrin tror att det kommer att säljas över 200 000 nya bilar i år. Men ändå är det långt under försäljningssiffrorna på 80-talet och särskilt toppåret 1988, då 350 000 nya bilar såldes.
Den 1 september 1997. Man flyr från Colombia.
Så ska vi till Latinamerika, där Colombia som enda land har stora problem med att människor lämnar landet. På andra håll på kontinenten så har flyktingar i takt med att freden spridit sig börjat återvända till sina hem. Men i Colombia ser det alltså tvärtom. Här är nu flyktingproblemet på väg att nå katastrofala proportioner.
Jag är bien triste porque no había ninguna solución.
Han är knappt 50 och fortfarande stark, men hans blick har börjat förlora sin livsglädje. Han berättar om hur det var för 5 månader sedan, då när han fortfarande arbetade på sin lilla gård med jorden, sin häst, sina kor och sina grisar och allt det andra som fanns där, produkterna av ett helt livsarbete. Nu står han helt stilla och tittar på när hans fru försöker få ihop en måltid av de 3 ynka jokarötter han hittade i morse en bit utanför lägret. I 5 månader har de och 4 000 andra varit inhysta här i ett provisoriskt flyktingläger i byn Pabarandó. Det är i norra Colombia, Urabá-området, inte så långt från gränsen till Panama. De svarta plasttälten står så tätt att man knappt kan gå emellan dem. Röken från eldarna gör luften svår att andas. Och gör hettan ännu mer outhärlig än den redan är. Att människor flyr från våldet är inget nytt i Colombia. Men aldrig tidigare har det skett på det här viset, i form av massflykt, när hela byar tvingas flytta upp och lämna allt vind för våg. Flyktingläger var tidigare okända i Colombia, men inte nu längre. Paramilitärerna och grillan har systematiskt börjat rensa stora områden av landet. Dels för att stärka sin kontroll och dels för att skapa rena krigszoner. Vissa källor hävdar att idag finns närmare 1 miljon internflyktingar i Colombia. De flesta av dem har på egen hand tagit sig till städernas fattigområden. Men allt fler hamnar numera i den här typen av läger. Hopträngda i svarta plasttält, utan rörelsefrihet, utan möjlighet att arbeta. I ständig halvsvält, i ständig oro, i ständig längtan tillbaka. Vore det inte för barnen, att barnen trots allt fortfarande leker och sjunger, så skulle nog många dö av ren sorg. Lars Palmgren, Pabarandó, Colombia.
Den 2 september 1997, Bosnien.
I Bosnien har den hittills största massgraven upptäckts enligt den bosnien-muslimska televisionen. Massgraven ligger strax utanför Bihać där hårda strider pågick under hela Bosnienkriget.
Den nu funna massgraven tros innehålla upp till 300 människor. Tillsammans med avfall och skrot har de vräkts ner i en djup grop utanför den lilla byn Hörgar söder om Bihac. Bihac var under kriget en muslimsk enklav uppe i nordvästra Bosnien där alla förde krig mot alla. Här stred en utbrytargrupp av muslimer tillsammans med serberna mot regeringstrogna muslimer och kroater. Det är ett av de områden i Bosnien där såren från kriget sitter som allra djupast. Serber och kroater har flytt och även de flesta muslimer som stred på den serbiska sidan. Idag tillhör Bihac den bosniska federationen och de nu inledda utgrävningarna utförs också av lokalbefolkning under överinseende av bosniska myndigheter. Idag kommer tjänstemän från krigsförbrytartribunalen i Haag att inspektera massgraven i Hörgar. Under förra sommaren pågick utgrävningar på flera håll i Bosnien, då ofta utförda av internationella team, framförallt i områdena kring Srebrenica, en annan muslimsk enklav där cirka 5000 muslimska män tros ha bragt som livet i den värsta massaken under hela det bosniska kriget. Men ingen grav visade sig innehålla så många människor som man tror ligger gömda i det djupa gravhålet i Bihac. Enligt Internationella Röda Korset saknas totalt fortfarande cirka 14 000 personer efter kriget i Bosnien. Kristina Gustafsson, Wien.
Den 3 september 1997, Sverige.
8000 kronor mer i skatt per år, det betalar en genomsnittlig vuxen inkomsttagare nu jämfört med för 3 år sedan då Sverige bytte regering. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån har gjort åt Rapport. Och undersökningen visar också att lågavlönade ungdomar fått betala mer än pensionärer.
Att skatten har höjts under 3 år av budgetsanering är ju ingen nyhet för någon skattebetalare. Däremot förefaller skattehöjningarna inte ha slagit så rättvis som regeringen nog tror eller i varje fall hoppats. Hur kan det verkligen ha varit avsikten att ungdomar mellan 18 och 24 år med en inkomst på 70 000 kronor per år skulle få en höjning av skatter och egenavgifter med sammanlagt 2 800 kronor från 1994 till 1997, medan pensionärer med samma inkomst skulle komma undan med 770 kronor? Orsaken är att pensionärerna inte behöver betala egenavgifter. Om förändringen uttrycks i procent har ungdomarna fått en skattehöjning med 4 procentenheter, men pensionärsgruppen bara med 1,1. Om man jämför fattiga ungdomar med vuxna i åldern 25-64 år så visar sig att ungdomarna har fått en procentuell skatteökning som är nästan lika stor som de vuxna med de högsta inkomsterna. Dessa betalar 4,6 procentenheter mer i skatt av sin förvärvsinkomst nu jämfört med 1994. Ett fördelningspolitiskt resultat som väl knappast har varit avsett. Förklaringen är att visserligen betalar folk med högre inkomster värnskatt, men samtidigt gynnas de av att egenavgifterna är avdragsgilla, därav det här resultatet. Av det här kommer regeringen förmodligen att dra slutsatsen att värnskatten måste bli kvar på något sätt, precis som skatteministern har föreslagit. Men regeringen kunde lika gärna komma fram till att det är egenavgifterna som är boven i dramat, men det vill den inte. Men samtidigt som skatteökningen i procent inte skiljer så mycket mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare, så är det förstås så att de med högre inkomster fått större skatteökning mätt i kronor. En vuxen med medianinkomsten 180 000 kronor per år betalar nu 7 920 kronor mer i skatt än 1994. Och en med 300 000 kronor i inkomst får punga ut med 13 800 mer.
Den 3 september 1997, Sverige.
Idag är det precis 30 år sedan de svenska bilisterna fick köra sina första vingliga kilometer på höger sida av vägen. Och det blev ju högertrafik trots en majoritet för nej i en folkomröstning. Så här i efterhand så kan man i alla fall konstatera att trafiken blev mycket säkrare.
Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutade.
Det rådde en spänd förväntan i Sverige för exakt 30 år sedan idag. Klockan 5 på söndagsmorgonen den 3 september åkte trafikanterna över till höger sida. Det var många morgonpigga ute på landets gator och vägar. 8000 poliser och 35 helikoptrar hjälpte till att hålla ordningen. 500 000 trafikskyltar hade bytts ut. 8000 bussar och spårvagnar hade bytts om. Högertrafikomläggningen var en dyr historia för Sverige. 628 miljoner kronor i dåtidens penningvärde. Reformen genomfördes trots nej i en folkomröstning 1955. En av de ivriga förespråkarna för högertrafikomläggningen var den då kände radiorösten från Sveriges bilradio C.G. Hammarlund.
Vi hade ju bilarna byggda för högertrafik. Ratten satt ju redan till vänster. Och det var, tycker jag, en av de stora skäl till att vi skulle göra det.
Vid tiden för högertrafikomläggningen dog omkring 1300 personer årligen i trafiken. Men åren därefter minskade antalet dödsoffer och nu dör omkring 500 människor i trafiken på ett år. 30 år efter högeromläggningen är trafikexperterna ense om att reformen var helt riktig. 500 döda, då kan man få färre döda i trafiken.
Redan med sådana saker vi känner till idag så kan du komma väldigt, väldigt långt. Kanske ner till 100 eller 150, någonting i den stilen. Sen vet inte vi alla lösningar i framtiden, hur de ser ut. Och det är naturligtvis väldigt långsiktigt.
Flera lagstiftningar efter högeromläggningen har bidragit till ökad trafiksäkerhet. 1973 infördes till exempel 30 km i timmen vid skolor och bostadsområden. 1975 blev bilbältet obligatoriskt i framsätet. 1977 kom krav på tänd belysning även under dagtid på fordon. Och året efter så blev det hjälmtvång för mopedister. Men under 80-talet hände inte så mycket som förbättrade trafiksäkerheten. Inte mer än att det 1988 blev bältestvång också i baksätet på bilarna. Rattfylleriet på vägarna vållade en stor debatt under 90-talets början. Och 1990 sänktes promillegränsen till 0,2 promille. Och samma år infördes prövotid på nya körkort. Nu inriktar sig trafiksäkerhetsarbetet på en så kallad nollvision, det vill säga inga döda i trafiken. Men är det realistiskt?
Noll, verkligen siffran noll. Nej, det finns olyckor och olycksfall som inte gick att förutse. Och det kommer att dröja väldigt många år innan man är framme på den nivån. Men att komma nära noll är åtminstone teoretiskt inte så svårt som det låter.
Många fruktade ett blodbad, men september 1967 blev betydligt mindre olycksdrabbad än september året innan. Idag, 30 år och 12 timmar senare, firades det historiska ögonblicket på Kungsgatan i Stockholm. Ett hundratal veteranbilar, tankbilar, bussar och motorcyklar återställde för några korta timmar scenen till 1967. Rena orger i nostalgi firades och några av dem som arbetat hårt för att genomföra den genomgripande reformen fanns på plats.
Då åker jag runt här i Stockholms innerstad tillsammans med ett stort antal militärer som vi hade fått till hjälp för att rätta till trafikdelarna som pekade vänster. De skulle ju peka höger klockan 5 på morgonen. Så att det var tejpar som man skulle dra bort på trafikdelartavlorna. Det var det sista på ett mycket, mycket långt jobb som hade pågått i ett och ett halvt, nästan 2 år före 1967.
Och vad gick det jobbet ut på?
Det gick ut att i vänstertrafik åka omkring här i innerstan i Stockholm och placera ut alla trafikmärken på höger sida, alltså som skulle stå dagen H klockan 5 på morgonen. Parkeringsförbud, stoppförbud med mera, de måste ju placeras ut. Och det la vi in på ett kartverk och körde omkring i vänstertrafik i 2 år. Vi var 3 gubbar som höll på med det. Det var ett jättejobb.
Den 4 september 1997, Israel.
Började i Jerusalem, där nya bombattentat genomfördes i eftermiddags. 3 sprängladdningar har exploderat och åtminstone 6 eller 8 människor har dödats. Ekots Mellanösterkorrespondent Cecilia Udén.
En bara alltför välbekant scen av panik och förtvivlan. Blod på trottoaren, glasplitter, ambulanser, kaos och delar av sönderslitna människor. Mycket pekar på att det här var en kuslig repris av det förra terrordådet i juli. Denna gång med 3 självmordsbombare som hade ögonkontakt med varandra. De tre explosionerna kom i bara ett par sekunders mellanrum på den kända gågatan Ben Yehuda i hjärtat av Jerusalem. Alla som satt sin fot i västra Jerusalem vet var den ligger. En populär paradgata som är kantad av utomhuskaféer där Jerusalem bor och turister flanerar, köper souvenirer eller glass. I ett anonymt telefonsamtal till nyhetsbyrån AFP har Hamas militära gren tagit på sig skulden för dådet. Talesmän för Israels regering säger att Yasser Arafat bär ansvaret för att detta kunnat ske. Istället för att fängsla Hamas-ledare har Arafat omfamnat dem i samförståndsmöten. Den palestinska regeringen uttrycker sin avsky och har tagit avstånd från eftermiddagens terrordåd som, påpekar de, ägde rum på israeliskt område där palestinsk polis inte får sätta sin fot. Straffa inte hela det palestinska folket, vädjade en minister. Fredsprocessen befann sig redan i kris och dagens terrordåd äger rum samtidigt som Mellanöstern väntar på att USAs utrikesminister Madeleine Albright ska anlända på tisdag för att försöka blåsa liv i denna blodsargade process som allt färre människor vågar tro på. Cecilia Udén, Kairo.
4 september 97, Sverige, Malaysia.
Den svensk-schweiziska storkoncernen ABB ser ut att ha gått miste om den största ordern hittills i sin historia. Idag kom nämligen besked om att kontraktet på det jättelika dammprojektet Bakun på den malaysiska delen av ön Borneo har dragits tillbaka.
ABBs aktier sjönk idag kraftigt på börserna i Stockholm och Zürich när beskedet om den uteblivna ordern kom. ABBs del i ordern motsvarar omkring 20 miljarder kronor. Hela projektet är värt nästan 50 miljarder. Bakundammen i den malaysiska delstaten Sarawak har planerats bli ett av de största dammbyggena i världen. Den skulle ge Malaysia en välbehövlig förstärkning av sin elförsörjning. Men projektet har samtidigt kritiserats hårt, både av ekonomer som ifrågasätter om Malaysia har råd med dammbygget och av miljövänner. 69 000 hektar skog ska fällas.